Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hej och välkommen till Får man ta mat nu? En liten specialare.
Hej!
Det är jag som är Nathaniel Contardo och du är Linn Söderström.
Stämmer.
Och idag är inte ett vanligt avsnitt utan vi har en gäst med oss.
Yes!
Och han heter Carl Fredrik Mattsson och släpper i höstboken Palt, en svensk klassiker i osedvanligt många varianter.
Får man ta mat nu?
Ja, det kanske är en bra idé.
Välkommen!
Tack.
Ja, alltså vi har ju fått glutta i boken kan man säga.
Ja.
Och den är ju väldigt fin.
Ja, superfin.
Ja.
Men ska vi berätta lite vem du är?
Ja.
Du är känd som en copywriter, eller?
Ja, kreatör eller vad man ska kalla det. Jag pysslar med lite olika saker. Så. Mm.
Det förstår man om man läser boken.
Men du fick
ganska
stort medialt genomslag med den här med dina präglade mynt.
Ja, precis. Det var ett konstprojekt som jag kallade då Kunga-experimentet, där jag jobbade med mynt som budbärare för ett budskap.
Mm. Och vi kan citera, det stod väl vår horkar till kung?
Precis.
Var det rätt?
Ja, det var en kronor då. Nu har vi ju nya mynt, men...
Funderar du på att göra något nytt myntprojekt nu?
Det kan jag inte kommentera.
Men det var i alla fall så, du blev ganska omskriven med det. Men annars så jobbar du som copywriter och kreatör.
Precis, det är mitt liksom vanliga jobb. Och sen har jag blivit författare också. Jag har skrivit det här andra.
Du skrev en bok om järnrörs skämt. Eller nej, om skandal, eller om SD-humor.
Ja, precis.
Humor om SD. Stämmer det?
Ja, precis. Ja. Så jag kom ut med, min första bok som jag kom ut med hette Järnrör inte min kompis, 199 ordvitsar om Sverigedemokraterna.
Just det.
Som släpptes då 2014 inför valet då kan man säga.
Okej.
Och då var det jag och 58 kompisar som hade lekt fram ordvitsar då.
58 kompisar?
Ja,
kommer det sig?
Ja, det började på Facebook att jag skrev liksom.
Okay.
Jag gillar ordvitsar och helt plötsligt så kände jag att så började jag ordvitsa om Sverigedemokraterna.
Exempel. Järnrör inte min kompis.
Ja, eller till exempel, vilket är Sverigedemokraternas favoritinstrument?
Vet inte.
Ja, det kommer det.
Trångsynt.
Ja, men det är...
Men nu, vänta, jag ska spela en liten...
Men vilket är din favorit, din favoritvits då?
Ja, den är rolig. Det finns ju många sådana här vardagsroliga, till exempel varför gillar Sverigedemokrater att få nobben?
Ja, det vet vi inte.
Nej, det vet vi inte heller.
De älskar avvisningar.
Ja. Ja, men du är i alla fall...
Du är en ordvitsare.
Du är en ordvitsare och en paltboksmakare.
Ja.
Och du är liksom inbjuden lite i matfalangen här. Nej, men jag vill säga. Du släpper boken i oktober, va?
Precis, den kommer 9 oktober.
Mm.
Och det är en bok tillägnad palten helt och hållet.
Ja.
Är allting klart?
Ja.
Känns det skönt?
Ja, det känns toppen. Det var lite konstigt. Jag har jobbat superintensivt sen i höstas förra året med boken. Och sen så helt plötsligt när man skickar in manus och hela den här filen med boken.
Du skickade ingenting i omgångar?
Nej, utan då är det en formgivare som liksom lägger in texten och det är massor av bilder och recept och allting ska ju liksom fogas ihop till en bok. Det ska bli ett omslag och sådär. Och sen så ska det då, ja, så skickas det till tryckeriet. Mm. Och sen så nu är den, trycks den någonstans. Mm. Och jag har inte sett den än, så det är lite sådär, det är väldigt konstigt att gå från 100 till 0 på något sätt. Mm. Så man fick verkligen en semester, det var som en vakuumsemester.
Skönt när det var så här, nu är den på tryckeriet, nu kan jag inte göra något mer.
Ja, faktiskt. Mm.
Men har du gått och tänkt på palt och så i många år innan det liksom blev av?
Nej, eller jag har ju alltid, jag gillar ju verkligen palt så. Men upprinnelse var att jag höll på med en annan bok som handlade om bageri, ett bageri och bröd.
Mm-hmm.
Och där jag skrev då, intervjuade bagare och höll på med denna bok väldigt länge. Och när det uppdraget höll på att ta slut så kände jag, men vad ska jag göra nu? Ska jag köra copyjobb som vanligt? Eller, och då kände jag att...
Nu nickar jag i radio, det är alltid lika bra.
Mm. Ja, men precis. Nej, men, och då kände jag så här, men, om jag själv skulle göra en bok som liksom inte var ett beställningsjobb, vad skulle den handla om? Som inte är en skönlitterär bok, utan en bok om
någon
mat.
Någon typ av faktabok. Mm.
Precis, och då kom jag på palt. För då liksom, jag kom ju från Piteå ursprungligen. Och så tänkte jag, så här rusade hem och tänkte, palt, men shit, det måste ju finnas massor av paltböcker. För, för i min värld så älskar alla palt.
Ja, i min värld också.
Men, och så gjorde det inte det.
Nej, och så googlade jag och så hittade jag noll träffar. Liksom.
Men då måste man tänka, då? Yes.
Ja, då fick jag fick så här, som Gunde Svan kallar ståpäls. Ja. Alltså, håren på armarna reste sig och jag bara rafsade ner ett koncept satt i 3 timmar och bara skrev vad den här boken skulle kunna handla om. Ja. Liksom.
Och, du skrev ett synopsis, det första du gjorde. Liksom.
Det kan man säga. Mm. Och sen så finslipade jag det och sen pitchade jag det. Mm. Liksom. Och Norstedts tyckte det här var en strålande idé.
Pitchade du den direkt till, eller pitchade du den i olika omgångar till olika förlag eller körde du alla bara?
Nej, jag pitchade den till 2. Ja. För jag höll på med en bok på 1 förlag.
Ja.
Stort förlag.
Ja.
Och så pitchade jag den även på Norstedts.
Ja.
Som jag hade haft kontakt med tidigare också. Så jag hade liksom en person som visste, jag var inte helt på noll.
Nej,
liksom.
Mm. Men vad kul, vilken lyckträff.
Ja.
Att det inte fanns någon bok.
Ja, verkligen.
för man tänker att storiesarna finns ju.
Ja, men precis. Nej, men det är det som är så fint med palt. Det är liksom det är en maträtt och en matkultur som inte liksom gör något väsen av sig. Mm. Det finns där som en självklarhet, som en del av norrlänningars identitet, skulle
verkligen
man kunna säga.
Mm. Ja, jag är från Umeå och jag har ju många paltminnen, eller minnen, men alltså, det är bara att jag kommer inte på så många specifika, men man har ju ätit palt i alla tider, det är typ så det känns.
Verkligen. Jag har till och med, det radioprogrammet som du och jag jobbade med för länge sedan, fredagsprogrammet där man lagade mat med först kändisar och sen liksom lite mer lyssnarmänniskor.
Ja.
Där var det faktiskt en som ville utmana mig i kroppkakor.
Mm-hmm.
Jag bara, aldrig i livet. Jag kommer inte laga kroppkakor. Men jag kan göra palt. Om du gör liksom kroppkakor så kan jag göra palt.
Mm. Blev det så då? Ja. Fick ni göra varsin?
Mm. Men då var vi också hemma hos henne i... Det var något specialavsnitt. Så vi var också hemma hos henne i liksom Småland.
Mm-hmm.
Och alla juryn var ju också då typ så här, hennes grannar och sånt.
Det var inte så schysst.
Jag vann inte, kan man verkligen.
Men det där jag tänkt på. Mm. För du är kock, eller hur?
Ja.
Hur är det? Man är ju väldigt van vid sin spis.
Mm.
Direkt man är hemma hos någon annan tycker jag det blir obehagligt liksom.
Mm.
Hur plattorna funkar och vart alla grejerna är och sånt där.
Ja.
Mm. Lär man sig liksom...
Ja, det är väldigt olika. Mm. Jag har ju jobbat jättemycket som privatkock och så här hemma hos grejer och sånt. Så jag är ganska van att det aldrig är samma. Men i början tyckte jag det var jättejobbigt. Och jag har jättemånga... kompisar eller kollegor som absolut inte liksom, tycker att det är kul att komma till någon annan kök eller som ganska ofta när man ska, om vi ser att man ska göra ett gästspel är så nervösa inför flera veckor, inte för hur det ska gå under kvällen, utan mer så här,
knivarna är annorlunda.
Vad liksom kommer finnas på plats? Mm. Vad kommer det här vara? Man bara, men vadå, det löser man väl? Ja, för mig känns det som en grej som inte är något.
Men kan det inte också vara så att folk tycker det är jobbigt att låna ut sitt kök lite grann?
Jo, det
att
tror
det är
jag
lite
också.
Så här, bara, hur använder han kniven? Ja. Och så här, bara, nej, men
kniven har
ju
de flesta egna.
Ja, men om man ska göra typ tacos grejer tillsammans med kompisgänget.
Ja, det är ju en grej för sig.
Hur hackar den? Men
det är
jag
ju
tänker
jobbigt,
på,
man borde inte göra det tycker jag.
Tillbaka till paltarna bara. Ja. Alltså, vad heter det här? Peter Mål. Eller Remigen är ju bestick.
Ja, på, just det där nog. Jag är inget bra på Peter
Mål. Var det länge sedan du bodde där?
Ja, det var det. Men sen kommer mina föräldrar, ingen av dem är pitebo.
Nej, jag förstår.
Så att min pappa, han föddes i Västerbotten. Ja. Han kommer från Robertsfors.
Okej. Okay.
Och min mamma kommer från Jämtön som är mellan Kalix och Luleå. Mm. Så norr om Piteå. Och så är det jag och min bror som föddes i Piteå. Så att vi har liksom inte fått den här bondskan.
Nej.
Riktigt. Så därför i boken så... Ja, det var många lägen att dra in pitemål och liksom dialekter. Men jag försökte liksom att nej, vi ska inte göra den superpatriotisk. Det här angår alla som gillar palt liksom.
Mm.
Och det var lite av min tanke. Så jag gjorde så att jag åkte upp. När jag väl fick, när det blev klart att det skulle bli en bok.
Ja.
Så åkte jag upp mitt i smällkalla januari och åkte runt i Norrbotten. Huvudmålet var liksom att det finns ett avsnitt i boken som handlar om paltgränsen.
Ja.
Om det finns någon geografisk paltgräns där man slutar äta palt så att säga. Och då vill jag kolla hur högt upp i Sverige. Så jag åkte upp till Kiruna.
Mm. Alltså
åkte
du neråt sen liksom?
Nej, men i alla fall så då märkte jag, och till min glädje, av att palt var ju liksom lika stort oavsett var i Norrbotten man var liksom. Mm. Och sen så är den ju lika stor i Västerbotten också.
Mm.
Men, och den avtar någonstans vid Övik. Där börjar det bli suddigt.
Mm.
Och sen under Övik, eller mot Jämtland, då börjar det dyka upp avarter som kams och även...
Avarter, då tänker på Arkivex.
Nu är ju inte kamsen här och kan försvara sig. Så att, nej.
Men just att den där paltbältet, för du har med en karta i boken som
ja,
du
precis.
Har utredat själv, eller?
Nej, det är en formgivare då som har fått uppdrag att illustrera detta.
Men en fin Sverigekarta med diverse liksom, ja, men delar av Sverige som är paltområden.
Mm. Det är ett raster som ligger... paltraster så att man snabbt ska kunna se.
Jag ska bara säga att den här paltgränsen, ibland tycker jag man märker det, alltså jag vet att det står i boken att man kan hitta köpepalt lite i hela Sverige, men jag tycker ändå att den är mycket tydligare att hitta typ Övik och norrut.
Ja, men det finns ju faktiskt på stora, så här, större köpcentrum här finns det ju också köpepalt.
Så.
Precis, och det var lite då den här idén när jag kom på palt. Jag tror att det hade samlats ihop. För att ibland, du vet när man är på Sickla köpkvarter till exempel.
Precis.
Jag hade sett på två olika stora ikor att det stod kockar och serverade palt. Och kocken snackade stockholmska. Tjena, ska du ha en palt?
Du bara, nej, inte av dig.
Nej, men jag tyckte det var intressant liksom att ja, men fan, palten är på ingång liksom. Och, så jag tror att liksom, undermedvetet så samlar man på sig, eller jag gör en sån person som jag tycker är intressant med mattrender och alla typer av trender. Att shit, nu har jag liksom, så jag registrerade det. Och sen när jag fick den här idén så kom jag att tänka på, ja men fan, har man inte sett palt lite oftare?
Och sen, du hade liksom noterat det och skapat en egen spaning utan att vara ute på spaningsjakt liksom.
Ja, precis. En spontan spaning. Mm.
Nu har vi pratat om palt, men inte vad en palt är.
Nej, vi har missat det helt enkelt.
Så att Carl Fredrik, kan du ge en liten faktaruta på palten?
Ja, men precis. Tänk er en grå boll. Lite som en mellanting mellan ett garnnyst och någon tennisboll. Ja, men typ lite större än en tennisboll. Ungefär som en kroppkaka vet ju de flesta hur de ser ut.
Mm.
Men den här sjukligt gula färgen som kroppkakorna har, den vill vi inte se. Utan vi vill ha mer en vit eller grå variant. Och palten, det är ju en gammal traditionell rätt. Det är ganska svårt att veta hur gammal den är. Men det finns också ett parti i boken där vi pratar om ursprunget. Men i alla fall så baseras en palt på råriven potatis. Så man tar potatis, gärna mjölig potatis och gärna mandelpotatis och river den. Själv har en sån här trebent manuell vev som heter någonting. Det är ett franskt namn.
Jag vet vad du menar och jag tror vi brukar kalla den för månlandaren.
Just det.
I min familj. Namn.
Precis, så jag brukar börja med att man skalar potatis och så sen så river man den. Det är viktigt att inte riva den för grovt, för då blir det verkligen som ett garnnystan. Så man ska liksom inte se potatisen.
Okay.
Sen blandar man in i vetemjöl. Vissa har även lite kornmjöl för att få den här gråare och lite mer textur på palten. Och sen salt och så vatten.
Yes.
Och sen så då får man liksom en paltsmet. Och paltsmetens, man ska också, säger vissa då, pressa ut innan man börjar. När man har rivit potatisen ska man försöka pressa ut vattnet ur potatisen så mycket det går för att den inte ska bli för degig helt enkelt.
Eller falla sönder.
Just det, kanske är därför.
Är det verkligen lika viktigt vid palt som vid kroppkakor? Eftersom man liksom har mat i palten också.
Ja, det finns ju olika typer av kroppkakor också. Men ofta har man kokt potatis med i kroppkakor också, tror jag. Och det har man väldigt sällan i palt. Vissa har det.
Min mormor hade.
Ja. Men sen så, ja men då har man liksom man försöker forma en liten boll, eller en liten platt boll, en puck först typ. Och så lägger man i rökt sidfläsk i mitten för att få en pitepalt då liksom. Och sen så gör man den till en tennisboll.
Mm.
Och så gör man, och sen sänker man ner den försiktigt med en liten slev i en gryta med sjudande vatten, det ska inte koka liksom. Så lägger man ner paltarna när man har gjort dem. Och sen så får de koka, eller sjuda i en timme ungefär. Eller 55 minuter sådär. Och då flyttar de upp, fast de är inte klara när de har flyttat upp. De ska hålla på lite längre.
Asså.
Och sen så är det klart.
Sen så är det klart. Mm. Och vad äter man då med då?
Ja, då när man har en palt, det är bra, i boken så har vi verkligen varit pedagogiska, vad är palt?
Mm. Och sen, mer pedagogiska än vi har varit hittills i det här avsnittet.
Och hur äter man palt då? Då har man en tom tallrik, så tar man en sån här rund ångande palt, lägger den på tallriken och så tar du kniven och så delar du den mitt itu, så ramlar det som två halvor så.
Jaha.
Och då tar man med gaffeln och petar bort fläsket som är inuti. Och där i ena gropen så har man kallt smör i små tärningar som man lägger i. Smörbrunn kallar vissa detta.
Just det.
Asså, vad poetiskt det börjar
bli. Och i den andra så gör du samma sak. Du petar ut, men där har du kall lingonsylt eller rårörda lingon.
Mm.
Och så häller du upp ett glas iskallt mjölk och sen så är det bara att köra. Så petar man på fläsket liksom.
Eftersom.
Ja,
ja men det lät som en instruktion hur man äter också.
Bra beskrivning.
Ja, bra.
Äter du så, Nathaniel?
Nej, men alltså jag har tänkt på alla mina palt-sessioner.
Ja.
Jag kom på att från början tänkte jag att gillar jag palt så här. Men det gör jag, tror jag.
Ja.
När typ min mormor har gjort den, hon lever inte längre.
Nej.
Men sen, jag tänker mina dåliga paltminnen, det är nog från skolan. För att det är så här massproducerade paltar som där just fläsket ser lite tråkigt ut, tror jag.
Och kanske att de inte gör sig så bra som varmhållen mat.
Nej, men...
Kan jag gissa? Jag har inte gått i skolan norr om Övik, så jag har inte fått det i skolmatsalen.
Men sen så, som du precis tar upp i boken, så är det ju också så att man kan steka upp palt typ dagen efter. Och det är ju oftast väldigt gott.
Ja,
det är en delikatess tycker jag.
Ja, det är det godaste tycker jag.
För då blir det att den får lite yta just och så här.
Men också då blir smöret lite brynt. Och så blandar man det brynta smöret med så här riktigt bra lingonsylt.
Men det är kul, i boken så pratar du ju med folk lite grann. Alltså typ Norrlands profiler eller vad man ska säga.
Paltprofiler kanske.
Men bland annat Mattias Alkberg och Mikael Niemi. Och hon, Jonna, som spelar trummor i Glass Vegas.
Ja, precis. Jonna Lövgren.
Mm.
Och jag tycker typ, ja men Mikael Niemi säger någonting bra som jag själv skriver under på. Det är det här med saltet. Typ, alltså att det får inte vara för mjäkig och inte vara för salt.
Nej.
Eller han sa någonting om att det ska vara Det tycker jag spelar stor roll, om jag tycker det är gott.
Är inte köpepalten lite osalt?
Ja, den är ju... Köpepalten har ju lite sådär... Bland paltfinsmakare så är det lite så här. Ja, man ser ner lite på den. Ja. Jag är ju glad att den finns när man är desperat efter palt och inte har en timme över. Mm. Liksom. Så, men visst, köpepalten är ju enklare på något sätt.
Men för köpt mat, eller så processad mat, brukar ju generellt vara lite för...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Salt.
Jaha.
Alltså, eller det brukar ju i all sån här liksom förpackad mat som man bara kan mikra eller värma på, så brukar det ju vara mycket salt. Men som jag minns det så saltade jag när jag åt köpt palt. Och det är ju ovanligt med färdigköpt mat.
Ja, men Mikael Nemi pratade ju också om att han gillade när man inte stoppade in fläsket alls, utan att man stekte det bara åt sidan. Mm.
Precis, han hade ju börjat tycka att det var lite äckligt ju äldre han blev med det här fläsket inuti. Ja. Så vissa, som när jag gick i skolan, jag gick på Pitholmsskolan.
Okay.
Och de var berömda för sina paltar, då var det liksom värsta kön till matsalen. Mm. Och så här är det fortfarande, det är liksom...
Så här vuxna som försökte se ut som skolelever.
Ja, men det är liksom, den slår ju tacotallrik och hamburgare och spagetti och köttfärssås uppe i norr liksom. Det är ju, när det är palt, då vill alla käka liksom. Men där gjorde de flatpalt då, som är en vegetarisk palt kan man säga. Eller en vegansk palt till och med.
Ja.
Som är som puckar kan man säga.
Mm.
Inte runda, och så har de stekt fläsk bredvid liksom.
Just det.
Och Pitholmsskolans fläsk var så brunstek. Ja, det var jävligt gott helt enkelt.
Gud vad härligt. Men vad heter det? Jag rotade fram min mormors paltrecept inför det här. Det låter konstigt att säga mormor.
Linn vill att du ska ha med dig i boken.
Nej, men det är lite för sent tror jag. Min mormors, måste man säga när man pratar om folk som inte är från södra Sverige. Och hon har ju både stekt fläsk i... Alltså att hon steker det hårt, låter det kallna och har i det.
Ja, det är proffsigt.
Och sen så, hon är liksom också lite oortodox, för hon har både liksom kokt potatis, i princip, eller liksom, det står ju också så här, gör lite, det är lite som ett av de här recepten som du har med, från någons också mormor och farmor, som hette...
Vanjas, ja, det var kanske var min mormor. Eller var det Nancys palt?
Kanske, för det var liksom mer som en beskrivning.
Mm.
Det var liksom inte ett recept.
Nej, men då var det nog min mormors palt.
Och det är också det här. Så det står också lite så här, typ, gör som du vill.
Mm.
Så att det är väldigt svårt att följa ett recept där det står gör som du vill. Men det är också både kornmjöl och rågmjöl.
Rågmjöl?
Ja,
det är ganska ovanligt.
Och framförallt kokt potatis. Men jag tror att hon bara liksom, att jag bara blivit så, för att hon har bara liksom gått över till att man använder rester.
Och utvecklat det tills något, och hon kanske tyckte idag, jäklar vad gott det blev.
Ja, jag tror det.
Och så stannar hon vid dem, ja.
Och sen när jag frågat så här, men vadå, använder du bara kokt? Hon bara, nej men det beror väl på. Så det går liksom inte riktigt heller att veta.
Men jag tänker att det har, kanske har varit så lite hos mig också. Att det är så här, bara, vad har jag i skåpet idag då? Nej, men typ så här att det kanske varierar lite. Mm. Om man bara, nu hade jag lite mjöl typ, så då tar jag det där istället.
Mm.
Men det kanske finns de som verkligen lagar efter, såklart också.
Det tror jag.
Efter stenhårdare sätt.
Men också en sak som jag har reagerat på många gånger, och såklart nu också när jag läste den här boken, som har med palt att göra, det är att min morfar blev alltid fruktansvärt arg av själva ordet pitepalt. Alltså det var en av hans största hjärtefrågor i livet, skulle jag gissa. Han hade i och för sig många, men för att han bara, det finns inget som heter pitepalt. Därför att det finns lika många paltrecept som det finns människor som lagar palt. Så när liksom, det sa han så här, det är nog himla sörlänings hittepå.
Ja, men det är det då? För jag känner typ inte att jag hörde pitepalt förrän jag var vuxen.
I Piteå kanske det finns pitepalt.
Nej, men jag tror att om man slår upp det i Svenska Akademins ordlista, som ändå får anses vara liksom svenska språkets facit.
Det håller jag verkligen med om.
Så är det en bild på Horace Engdahl när han äter palt.
Ja, nej, men det finns ju ett ord som heter det. Och jag tror liksom, eller ja, folk kommer nog bli arga när den här boken kommer. Vissa kommer att bli arga.
Alltså
vissa...
tur att morfar inte lever fortfarande för dig, för han hade blivit riktigt arg när han såg ditt.
Men jag tycker att palt är, och alla mina undersökningar tyder på att palt med fläsk inuti, det är pitepalt.
Ja.
Men sen så gör ju Mikael Niemi, han gör ju också en rund palt som inte har fläsk.
Mm.
Så det är palt bara, skulle jag säga då.
Jag tyckte det var kul att...
Förlåt.
Nej, men Mattias Alberg sa en rolig grej som jag också tänkte på kanske stämmer. Att så här, jag hatar inte palt, men jag är aldrig sugen på palt. Typ så här. Och så känner man ju ofta.
Jag känner inte så, jag är ganska
men
ofta.
Men sen blev jag sugen när jag såg lite bilder i boken faktiskt.
Mm, det var bra.
Och de var smarriga. Alltså bilderna.
Nej, men det var ju kul med Alkberg, för jag tänkte, jag gillar ju hans musik jättemycket.
Ja.
Sådär. Och hans poesi också, jag tycker han är grym på alla sätt. Så jag var lite nervös, jag känner inte honom. Så vi skulle ses då uppe i Luleå när jag var på den där turnén, så att säga, research. Och lite varför jag ville ha med honom i boken, tänkte jag, han kommer att vara en sån där som är antipalt. För han brukar vara antisaker. Han liksom...
Det är liksom lite förutfattade meningar, fast baserat på statistik.
Ja. Nej, men han stryker inte med hårs liksom. Han säger vad han tycker. Och jag känner liksom, det här ska inte bli någon liksom, hyllningsbok. Eller inte bara i alla fall.
Nej.
Det ska vara ärligt vad folk tycker. Så att det började väldigt trevande, precis som du var inne på. Att han jämförde palten med fiskpinnar. Sådär. Ja, men jag äter dem där så äter jag dem. Men sen kommer det ju fram varför han är så konstigt sval mot palt.
Mm.
Det var ju för att han satte ett skolrekord och klämde i sig 13 paltar vid ett tillfälle när han gick på folkhögskola.
Det låter som en sån här mammas nya kille-sketch nästan.
Ja,
som,
ja,
som spårar ut.
Det gör det faktiskt.
Och han blev ju sjuk i 2 veckor.
Ja, det kan man verkligen förstå.
Så att när det kom i samtalet så kände jag, men schysst, nu fattar jag varför han... För han var den första, som enda faktiskt, som jag träffade som var lite sådär... Ja, avvaktande i början av vårt samtal då, men då, så han hade ju helt enkelt förätit sig på palt.
Ja, för att det låter ju extremt. 13. Har du något eget rekord som du kommer ihåg eller?
Ja, nej, jag är ju inte i närheten av sånt. Jag var på Paltserian där, vilket också finns med i boken. Mm. Det är en restaurang som bara serverar palt.
Mm.
Många vallfärdar ju typ dit för att testa i Öjebyn utanför Piteå.
Ja, precis. Det är ju japaner och tyskar och...
När jag var där i Piteå så var det stängt. Jag har varit i Piteå en gång och då var Paltserian stängd. Jag är mycket besviken faktiskt.
Ja, typiskt.
Ja, de har ju ganska kort öppet. De har stängt där 18 tror jag.
Mm.
Fast de har ändå alkoholtillstånd.
Mm, okej. Okay.
Förstår inte riktigt hur, när är det folk ska dricka alkoholen?
Men
ja, det är också, man måste typ vara bilburen för att komma dit.
Ja.
Man får, ja. Nej, men, och en bra second hand är ju reprisen som ligger i, där i närheten typ. Fast det kanske inte är så nära. Nej, heter det reprisen? Ja.
Titta inte på mig.
Men i alla fall, tillbaka till att du var där och kanske slog rekord, eller?
Ja, nej, jag slog inget rekord. Men däremot så har de en liten skylt. Det är ju väldigt roligt. De har ju liksom 18 palträtter på menyn.
Mm.
Sen har de en paltbuffé var på lunchen där det är blodpalt, pitepalt, stekt palt typ.
Mm. Det här med blodpalt är det ju många som frågar om man pratar om palt.
Mm.
Då är det ju väldigt många som baserar sin, all sin paltkunskap på Emil Lönneberga.
Tänkte få se, precis.
Just det, paltsmeten.
Och där äter de ju, där är det ju blodpalt.
Mm.
Och
det är en scen när pappan får utbrott. Vad heter Emils pappa?
Nej, Alfred heter han ju inte såklart.
Anton heter han, just det. Han får ett utbrott typ att Emil välter den där, va?
Ja,
så att han får den över sig eller något.
Det är någon, det är ju Lina som bär den, alltså pigan bär ju på paltsmeten. Och sen är det på något sätt så råkar hon spilla ut den. Och det är väl, beror väl på Emil. För han får ju ut för allt.
Ja, men och, i alla fall.
Och då har ju de sett den här liksom rödkladdiga smeten. Så att om man inte har ätit palt och inte har någon som helst kontakt med det, så tror jag, då tror jag att man tror att den är röd.
Precis, och den lilla episoden finns med. Vi, i boken så återkommer små skyltar.
Aha.
Som vi kallar för, vad var det vi kallade dem för? Palt i litteraturen.
Okay.
Nej, den litterära palten.
Ja, okej.
Och där författare har skrivit, för det finns som sagt, det här är den första boken om palt, men palt har funnits insprängt i vissa, som Sara Lidman och Astrid Lindgren. Och, så det finns lite kuriosa, historiska böcker och nya böcker. Det finns en norrländsk poet som har gjort en dikt som är helt fantastisk som handlar om palt också.
Ja, men det var bra. Men du fick inte se klart nu på paltserien, förutom buffén och 18 sorter så står det... Finns det något
rekord? Just det, där finns det ett litet rekord. Eller någon som har ätit av väldigt många. Undrar hur många det var. Var det kanske 9, 10? Mindre än Alkberg.
Okay.
Men det är någon person från Luleå som kommer dit ibland på helgerna. Och
trycker på allt.
Och sist hon berättade, jag pratade med hon Elinor som driver paltserien, som berättade att hans tjej, de har liksom olika rätter då, det finns en rätt som heter paltkoma.
Ja.
Och då, jag tror det är 4 paltar, och sen så, om man äter en sån så får man gratis rest, ja det är något sånt där, så han bara åt.
Ja.
Och hans tjej vart orolig, men du ska ju köra hem liksom. Så han drack mjölk till då, naturligtvis, det är ju måltidsdrycken. Men så att det finns, och sen så har de en sån här paltätartävling tror jag.
Okay.
En gång per år, där det finns en person som jag tror har vunnit 3-4 år i rad.
Mm.
Mycket bra på att äta många paltar också.
Det är väldigt roligt med såna här korvätartävlingar tycker jag ofta ser äckliga ut. När de doppar typ i vatten och håller på.
Jag tycker alla ätartävlingar är äckliga.
Men just palt, jag tror mitt starkaste minne är den här scenen i Stand By Me när de ska äta typ paj.
Ja, blåbärspaj.
Och någon typ börjar spy och så börjar alla spy.
Ja, det är ju riktigt äckligt. Men det är typ det man tänker på när man tänker på att man tänker på.
Han som ska ge payback till hela stan för att han har blivit retad typ.
Just det.
Men det är ganska spännande i boken. Jag har inte läst supernoga det här, men typ det historiska man tror med palt, att folk hade det med sig typ i skogen för att det håller så länge då.
Precis, det var liksom skogsarbetarmat från början. Så ofta var det ju män som var ute i skogen och på skidor på vintern. Mm. Och så sov de ju i såna här enkla timmerkojor. Liksom. Det var ju superprimitivt.
Mm.
Och då behövde man liksom mat som, ja, som klarade sig länge och som man blev mätt av. För det var ju hårt jobb. Liksom. Mm.
Ja.
Så någonstans där är liksom den moderna paltens början i alla fall. Men sen så... Själva ordet har anor flera hundra år tillbaka i tiden. Mm. Så.
Bra, alltså bra varumärke, palt. Det är lätt liksom, funkar på många språk. Det är kort.
Ja,
nu börjar
precis.
Nathaniel tänka så här som en entreprenör igen.
Nej, men alltså, det kanske inte kommer på Nobelmenyn, men det kanske ändå kan
man vet aldrig. Det har ju varit massa sådana här liksom blinkningar till folks kockarnas uppväxt och sånt förut.
Men vad tänker du själv om paltens framtid?
Ja, nej, men jag tänker att det är ganska intressant. Jag har hamnat i extremt många samtal som handlar om mat och mats ursprung och likheter. Det finns ju, om man tittar i världen, det här är ju liksom fattigmansmat.
Mm.
Förr i tiden när folk var fattiga så hade man hade alltid potatis hemma.
Förhoppningsvis.
Ja,
hade man inte det då var det illa.
Precis, och mjöl och sen fläsket var ju det fina, eller fisk eller vad man nu liksom. Och för att spä ut det, eller liksom för att kunna bli mätt av något som man hade lite av. Så gjorde man mat där det fanns liksom kött eller fisk eller någonting. Det fina, det dyra i mitten. Mm. Och sen så gjorde man, ja, till exempel palt. Och det finns i boken också lite olika motsvarigheter i världen. Om man tittar på, det var någon kompis som sa, ja men det är coolt det där med palt. Alltså, om det hade kommit från Tokyo till exempel.
Ja.
För fan vad vi hade käkat palt. Liksom i hela Sverige, då hade det blivit hett. Liksom.
Ja men som dumplings liksom.
Ja, precis. Som dumplings eller som knödel. Ja. Eller, ja. Så det finns många motsvarigheter. Fast precis. Palten är ändå speciell skulle jag vilja säga.
Den är ganska stor palten.
Mm. Den är lite större än kroppkakorna.
Man tänker att det borde vara upplagt på Pitholmsskolan att det skulle vara typ paltkrig. Mm. För att det är som en snöboll nästan.
Ja.
Men det kanske inte hände.
De är ju varma, man bränner sig. Ja, det finns ju en episod om Eliasgrottan. Ja, en legend som där det var en tjuv som hade, ja, han hade en grotta där han gömde sitt stöldgods. Han härjade i Piteå och i Norrbottens trakten. Okay. Och då stärsade han alla sina tjuvade saker. Och när polisen kom en vacker dag, han hade hållit på och härjat länge liksom. Då höll han på med ett stort paltkok. Och sägnen säger då att han slungade dessa ångande paltar mot konstaplarna.
Så bra vapen! Mm.
Men alltså det här med att, vad kul historia för övrigt. Det finns ju någon, det finns typ utanför Umeå tror jag, Tjuvantes grotta eller någonting.
Okay.
Det var liksom klassiker att man skulle gömma grejer i små grottor.
Ja, det var the shit då, förr i tiden.
Man kanske ska hitta någon sån här grotta.
Har du mycket stöldgods?
Nej, men att det kanske finns bortgömt. Ett paltkok någonstans.
Du menar så. Men vi fick liksom inte veta. Du mörkade. Du försökte liksom slingra dig lite om det där med hur många paltar som faktiskt är ditt rekord.
Jag vet inte. Man blir ju väldigt trött. Jag kanske har ätit 4 som mest, skulle jag säga.
Vad skulle du säga, Nathaniel?
På mig? Jag tror också 4. Ja. Alltså, även att jag är storätare. Men det är så mättande.
Ja.
Det är väldigt kompakt smet, liksom.
Ja, 4 är rekordet för mig också faktiskt, så att vi är lite medelmåttor här.
Men man märker ju att det beror också på hur stora de är. Alltså 4, jag tror att de 4 mellanstora kanske då.
Mm.
Vissa har ju jättepalta, vissa är ganska små.
Mm.
De varierar lite faktiskt. Mm. Det finns ju en krog i Stockholm som heter Restaurang Knut, som också är med i boken. Som jag inte faktiskt kände till, och jag har ändå ganska bra koll på restauranger i Stånsen. Men där de på måndagar har paltkoma. Så jag gick dit med en god vän. Och han älskar palt. Men han är stockholmare.
Ja.
Och han berättade, han bara åt och åt. För om man liksom bara räcker upp handen så kommer de att servera nytt. Okay. Det är liksom lite lyxigt.
Ja. Men hur stora är de där då?
Ja, de är lite mindre. De är ungefär som tennisbollar skulle jag säga. Men i alla fall så, och han berättade tricket. För jag var lite orolig för honom.
Liksom. Okej. Okay.
Han bara åt och åt och jag var ju proppmätt och det var nästan jobbigt att se att han bara satt och fortsatt.
Sluta nu, sluta då!
Och han sa, ja du ska äta, du får aldrig pausa.
Nej.
Det är det som är, det är då man känner mättnaden liksom, utan man ska bara mata på liksom. Och
sen. Så är det.
Så, men han hade inte ätit någon lunch knappt innan den middagen då. Han hade liksom verkligen satsat på att bli sjukt mätt.
Ja. Ett klassiskt så här bufféinställning, om man går på tom mage. För
så kan inte jag göra. För om jag inte har ätit på en lång tid, då kan inte jag äta någonting alls.
Nej, men jag tänker också att det där är farligt. Jag har också misslyckats med det där. Att man liksom väntar på att man ska få äta något julbord. Och sen så pallar man ingenting när man väl sätter igång.
Man måste snarare värma upp.
Jag tror man ska äta lite. Ja. Alltså typ en liten munsbit vid 3-tiden och sen kanske middag.
Ja, kanske.
Det är intressant.
Jag vet inte.
Men jag tänker att det är spännande att... Alltså det är väldigt roligt med palten att de ser likadana ut. Eller de är gråa bollar, men man vet ju inte vad som är i dem förrän man öppnar dem. Och i boken finns det ju lite recept med köttfärs och det finns lite andra fyllningar. Men...
Östermalmspalten till exempel.
Just det.
Vad var det den nu igen?
Där har de fläskfilé inuti.
Ja, just det.
Ja, men finare helt enkelt.
Men det är också roligt för att liksom, idag så associerar man ju inte riktigt fläskfilé med Östermalm.
Enligt den här receptlämnaren så gör man det.
Var det något av de recepten du fick in via radio och tidning?
Ja, precis. Just det där. Ja, det där kom på sidan om. Det var någon som hade hört talas om Östermalmpalten. Och då, det tyckte vi lät så intressant.
Ja. Ja.
De drack även lingonmjölk. Det var lite speciellt också.
Just det.
De blandade ner lingonsylt i mjölken istället för att ha den i till palten.
Jag minns att för när jag bläddrade så tänkte jag så här, varför dricker de smoothie?
Ja.
Men lingonmjölk, enda gången man äter det, det är typ till gröt, tänker jag, när det blandas lite sådär.
Ja, just det. Mm. Det är sant.
Men i alla fall, palten, det är upplagt för att man ska kunna fylla den med vad som helst. Mm. Jag tänker att det kan bli dess storhet i framtiden.
Ja, absolut.
Alltså typ palt surprise. Mm. Att man inte riktigt vet vad man får.
Mm. Och det finns ju en... Det är en vegan som har en matbloggare som finns med i boken. Ja. Han har ju ett recept som där han har fejkon till just exempel. Det. Och sen så finns det ett recept bistropalt som är lite sådär där det är olika, jag tror det är svamps i någon variant. Mm. Så det finns massa varianter, absolut.
Jag hoppas ju att det ska komma någon så här episkt ögonblick där någon friar till någon med en palt.
Ooh.
Att man liksom trycker in en ring där.
Du kanske får lov att göra det själv.
Ja, men håller med om att det skulle vara ganska kul att dela en palt och så bara, vill lyfta det med mig?
Det är roligt.
Wow, ja, den är inte gjord.
Nej.
Alltså, det kanske är någon som, om det är någon som har gjort det här redan innan, kan ni inte snälla höra av er till
det? Det är ändå bra med palten att man kan, det är som ett kinderägg, man kan överraska.
Ja.
Du kanske på releasen kan du trycka ner såna här horkarsmynt i dem och bjuda på.
Ja, de är så dyra så jag törs inte.
Har du råd med dem själv nu för tiden?
Ja, jag har ju bara sålt ett och då skänkte jag bort pengarna.
Ja.
Det var Musikhjälpen, va?
Ja, precis.
Okay.
Så, ja, det var en bra värde.
Vad gick det för då?
80 200 kronor.
Sajt.
Det är bra.
Tänk om kungen köpte det. Det vore ju ändå väldigt kul.
Ja,
appanage liksom.
Det vet man ju inte riktigt. Det var en konstsamlare som köpte det. Men å andra sidan, konstsamlaren kanske känner.
Hovet kanske har en egen konstsamlare.
Kanske. Mm.
Det finns ju någon sån här råttan i pizzan. Nej, men det finns ju någon att kungen har gått in typ på Stureplan och köpt sig och så har de bett om lägg och så har han lagt fram en 1 krona så här. Och bara, här har du ett lägg.
Är det sant?
Alltså jag vet, ja, och det här ska ha hänt då kanske när han var yngre.
Ja.
Tror du han skulle vilja lägga fram mitt mynt?
Ja, men det är det jag menar. Men
det
du
tror
skulle,
jag inte.
Men du skulle kunna prägla... Här får du en ny idé. Du kan prägla nya mynt och sudda bort kungen och bara göra en palt. Och så står det typ för palten i tiden eller någonting.
Mm. Kolla här. Nathaniel, han är igång.
Ja, det var jättebra.
Då fakturerar jag sen när det händer då.
Absolut.
Hur många procent ska du ha?
Men bara jag får gå på en sån här paltkoma på restaurang Knut, säger jag nu.
Nathaniel, du måste lära dig att ha betalt.
Ja, exakt.
Det är ditt största problem.
Jag vet. Men vad trevligt.
Mm.
Boken kommer alltså i oktober, 8:e sa du?
9 oktober, precis. 9 oktober. Då släpps den, ja. Absolut.
Har du någon liksom hashtag som du liksom kommer vara i samband med boken?
Ja,
eller,
jag funderar på, vad tycker ni?
Ja, du har ingen speciell.
Ja, men jag funderar på hashtag palt eller hashtag I love palt.
Mm.
Jag kommer göra t-shirts som, ni vet den här New York-loggan, I love New York. Så kommer vi ha en I love palt.
Jag tror mer på I love palt, för jag tänker att hashtag palt...
Lite boring eller?
Nej, att det redan finns så mycket.
Ja.
Du kommer liksom inte, man kommer inte fatta att det är bara...
Ja, jag tror på I love palt också. Men och palt. Alltså,
men går det att göra hashtags med hjärta-ikonen?
Nej, det går inte.
Det är lite synd. Mm. Ja. Du kan göra såna, kanske kan man göra hashtag med så här liggande hjärta?
Nej, det går inte.
Nej, okej.
Ja. Hashtag-experten.
Ja.
Det är skönt. Ja, men bra. Då ska jag ta och fixa det.
Ja. Ja, men då kanske du får signera lite tishor.
Absolut.
Ja, nej, men jag tror faktiskt att I love palt är bra.
Mm. Mm. Ja, det var någon där på förlaget som kläckte den.
Ja.
Ja.
De är ju bra på sånt där.
Det sägs
ju. De jobbar ju med det.
Ja.
Ja, men jag känner att det har varit ett givande samtal här.
Jättekul. Jag skulle kunna fortsätta i hur lång tid som helst.
Ja,
ja, men verkligen. Och det är väldigt kul att få komma och hälsa på.
Jättekul att ha dig här.
Mm.
Vi ser fram emot boken i tryck.
Ja, men sista fråga bara. De här bilderna, det är ju alltså lagade recept då.
Ja.
Och då är det någon, har du lagat dem eller någon?
Det är lite olika faktiskt. Det var en skånsk fotograf/kock som hon fick recepten. För det var ju så att jag åkte upp liksom, det var väldigt konstigt egentligen. Men innan jag ens hade börjat skriva boken så tänkte jag, fan, jag måste få in recept. För det brukar vara kritiskt, jag har lärt mig det från mitt förra projekt. Så då började jag med, gjorde en intervju på P4 Norrbotten, okay. Där jag liksom uppmanade folk att, ja, de berättade att här kommer en bok, och jag sa liksom, ja, för i varje släkt så finns det, som du var inne på, ja, att det var din mormor som...
Som min morfar då bestämt har hävdat under väldigt lång tid.
Just det. Så är det ofta någon som gör den godaste palten, ja, liksom. Och det vet ju inte jag, vem som gör den godaste palten. Så därför uppmanade jag lyssnarna att komma in med recept. Och ja, på så sätt så dök det upp flera recept i boken. Och det var någon, ja, det var en jäkla massa människor som hörde av sig.
Ja.
Och sen gjorde jag samma sak i Piteå-tidningen.
Mm.
Så jag fick in massa recept därifrån.
Var smart.
Ja, men de ser goda ut i alla fall.
Så ja, att... och då precis. Och då behövde vi då laga upp dem för att se om de stämde.
Mm.
För, ja, så att det inte blir fel i boken, så att det blir bara mjöl eller bara potatis. Och då var det en tjej, så jäkla vad hon fick slita, nere i Skåne liksom. Så hon både lagade och plåtade palt. Sen så har jag tagit några bilder, sen så stekte vi palt någon gång. Mm. Och, ja. Så det är lite bilder som kommer från andra håll också. Men de flesta har vi lagat upp för boken, så att säga.
Förstår.
Ja, men alltså smaklig palttid.
Smaklig palt.
Palt och... då, säger jag.
Ja.
Tack så mycket för att du var här.
Tack.
Och palt då.
Får man ta mat nu? Får man ta mat nu?
Ja, det kanske är en bra idé.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.